Guds hus den här snöiga morgonen. Vi får mötas inför Herren den här stunden och vi så börjar med att knäppa våra händer och tacka att vi får samlas på detta vis. Herre, vi tackar dig för att vi får knäppa våra händer den här morgonen. Tack för hälsans dyrbara gåva att vi får mötas i din helgedom. Vi ber att du ska bevara de som åker på våra vägar idag. De som arbetar. De som är förhindrade på andra orsaker och inte kunna komma idag. Men när du känner till dem. Herre, välsigna vår stund idag. Och du så äran för allt, Herre. Amen. Vi ska börja vår gudstjänst med sången 667. Vi har parentation över Sonja Jonsson som har fått flyttat hem till vår Herre. Och du som orkar stå så står vi under tiden. Vi sjunger vers 1 och 2 på sången 667. Mitt hem är där på den andra stranden, där livets timglas ej rinner ut och ej till avsked man räcker handen, till himlens glädje tar aldrig slut. Det finns ett hemland för Jesu vänner, där finns ej mera en sorgens tår. I syndagiftet ej mera bränner, det är och läkta det djupa sår. Ej någon vandrar är stöd vid staven, skall mera söka för natten hus. Där öppnas aldrig den mörka graven, där härskar livet i evigt ljus. Det finns ett hemland för Jesu vänner, där finns ett öga en sorgen stor. Till syndagiftet ej mera bränner, det är och läkta det djupa sår. En av våra medlemmar, Sonja Maj-Britt Jonsson, har fått hembud till det himmelska hemmet. Lördag morgon den 26 januari fick hon lämna jordelivet 93 år några månader. Hon var född 6 augusti 1925 i Vimmerby, Kalmar län. Sonja döptes 25 februari 1945 i Vimmerbys baptistförsamling. Gösta och Sonja hade under några år lantbruk. Det blev tidiga morgnar och sena kvällar. Sex barn har vuxit upp i familjen under Sonja och Göstas omsorg. De kom till vår församling 29 januari 2012. Innan det var deras andliga hem Solberga missionsförsamling mellan 1999 och 2011. Sonja var alltid glad och tacksam. De år vi fick känna Sonja och träffas var tacksamma stunder. När vi var på Antuna den 15 december förra året hade sångstund var hon med. Sista gången vi möttes, hon blev glad åt julblomman från församlingen. Tack Sonja för alla förböner för barn och barnbarn. Tack för alla böner för vår församling. Nu får hon vila ut efter ett långt liv av tacksamhet och ett liv med Jesus. Vi lyser frid över Sonja och ber om välsignelse över barn och barnbarn. Begravning blir torsdagen den 14 februari i familjen. Herre, vi tackar dig för att vi får tacka dig för att du var med Sonja under hennes långa livsvandring, Herre. Tack för din nåd och tack för din trofasthet. Tack för att hon är hemma, hon är bärgad. Hon har fått möta dig, Herre. Nu ber vi om välsignelse över barn och barnbarn. Att de ska få känna frid och harmoni även om när sorgen trycker på, Jesus. Tack för det himmelska hemmet som väntar oss där ovan. Hjälp oss var en att vara redo när vår dag kommer, Herre. Amen. Sjunger vi rest 4. Där suckar ingen vid solnedgången och ingen bävar för natten mer, men alla sjunger de morgonsången, ty Gud är solen som evigt ler. Det finns ett hemland för Jesu vänner, där finns ej mera än sorgen stor. Till syndagifte ej mera bränner, det är och läkta det djupa sår. Ej någon sjöman vid brutet roder, förgäves söker en säker hand. Sitt barn då sörjer ej någon moder, till havet öppnar ej mer sin famn. Det finns ett hemland för Jesu väst, det sorgen stod. Till syndagiftet ej mera bränner, det är och läkta det djupa sår. Varsågod och sitt. På mitt mötesprogram har jag skrivit vittnesbörd Leif. Jag vet inte var det tog upp pennen, men han bara skrev det. Och jag vill den här stunden läsa om psalm 51, vers 12, 13 och 14. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Vi var i Kortebo igår på eldskonferens. Det var ju Anna och Marcus och många, många andra. Och det är bland annat så var Carl Gustav Severin. Han som missionerar mycket i Ryssland och staterna. Och han hade ett vittnesbörd om överskriften: kasta ej bort din frimodighet. Modighet, det kan ju går lite upp och ner. Ibland är man väldigt frimodig och ibland så tar det emot. Och jag har kanske nämnt många, många gånger från den här talarstolen, men jag har gjort det igen. Det är inte farligt att upprepa sig, att jag har sagt många gånger att hade jag hälften av min mor Alice frimodighet så skulle jag klara mig bra. Hon tog alla möjliga tillfällen i akt för att tala med människor om Gud. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle vi var hemma i Närke, för mor och far i Närkinga och hela min släkt, även om många flyttat hem till Herren. De var uppväxta i Närke kring Örebro, Polsboda trakten. Vi var, mor och jag var i Kumla en gång. Mamma Alice fick för sig att hon skulle köpa en hatt. Det är ju på den tiden. Men hon hittade ingen i alla fall. Men innan vi gick ur affären, hon pratade med hon som stod i kassan, så frågade bara rätt ut: Hur har du det med Herren Jesus? Är du frälst? Och jag, i min blyghet, jag backade. Jag tänkte, vad ska bli nu? Men den där bilden har följt mig många, många gånger. Att ta varje tillfälle i akt och vara frimodig. Det är, kan vara motigt, men det kan också vara välsignat. Jag har nämnt någon gång, jag körde buss i Jönköping, stadstrafiken, på en del fredagnätter och mest lördagnätter. Och jag träffade folk av olika slag. En del vänliga, en del lite ovänliga och en del hade lite konstigt språk. Men om det var fredag eller lördag natt, det kommer jag inte ihåg, men jag gick ifrån via Eurostopp och Ljungarum kyrka och med linje 3, och där gick det på en man i 40-45 års åldern. Bussen var tom, det var ju mitt i natten, men han kände sig ensam. Men han ställde sig bakom mig och började prata om sitt liv. Och mig störde han inte. Och han höll lådor från Ljungarö kyrka genom Jönköpings östra centrum. Men han berättade om sitt liv, att jag varit uteliggare i Jönköping i 5-6 år. Och han till och med pekade ut ställen där han övernattat. Han tömde sitt hjärta helt och fullt. Jag tänkte att jag ska åtminstone få en möjlighet att tala om vem jag är. Så när vi hade passerat Östra centrum så berättade jag vem jag var, vad jag trodde på och hur uppväxt jag haft. Och han sög åt sig som en svamp antagligen. För när jag stannade vid juniporten och öppnade dörren och kom fram, för då hade det hunnit bli mer folk på bussen. Klappade mig på axeln. Du grabben, det där sa du, var rädd om. Så. Och det är något som vi ska vara rädda om, vad vi har fått upplevt och vad vi kan vara människor till hjälp. Hanna Blom var ju också med igår. Och ni vet, det är som att trycka på en knapp. Det är fullspruta från början till slut. Men hon hade också ett bestämt text, att stå fast. Hon berättade om att den tid han och Marcus har någon ledighet så brukar de ta en sväng på golfbanan. Hon sa att när man slår ut en boll så är gäller det att stå fast och stadigt med fötterna. Och så är det nog för oss att det gäller att stå fasta när det gäller Guds ord i vår tid. Det är gott att ha något att tro på, och det vi har Guds ord. Det är vår GPS, det är vår karta, det är vår kompass i livet. Vi har mycket att tacka Gud för. Jag sa om frimodighet. Jag kommer ihåg, jag bodde ju ett par tre år uppe i Edsbyn, och jag var mycket ihop med ungdomarna i Pingstkyrkan. Vi var ute och spelade och sjöng i olika byar. Och när jag var med en lördag kväll, vi hade möte i en skola, så sa han som var mötesledare och pianist: du Leif, ikväll sa du vittna. Och det knöt sig ju nästan i bröstet på mig. Men jag tog mig samman och jag berättade att jag är uppväxt i ett troende hem med bedjande mor och far, och att det har följt mig i livet och det följer mig än. Det är när vi tar varje tillfälle i akt och kunna vittna om honom. Det var ju mycket folk med i igår, och det var ett gäng från Josua i Gammelby också som vittnade. Det var 6 stycken som ställde sig på estraden, och var och en hade sin egen historia, hur de hade haft det under livet. Och en gammal man, han var 74 år, och satt raden framför mig. Vi började samtala när det var rast. Han sa: jag har varit långt, långt ner i dyn, men Gud har lyft upp mig och satt mig på den fasta klippan. Tänkte jag, men där, på så här, där har vi mycket att tacka Gud för. Kjell och jag, vi är pastorsöner, växte upp i troende hem med bedjande mor och far. Det som min bror Kent så har sagt flera gånger, han sa, pratade med en häromdagen, att han kanske kom hem fram på små timmar ibland när han varit ute och öppnade dörren. Och vi hade vår rum uppe på övervåningen, vägg i vägg med mor och fars sängkammare. Och han hörde genom dörrspringet hur de bad för mig, för Kent och församling och allt. Det är gott att veta att man har en grund och vara på. Det mest tragiska, jag på att säga, men och det här gänget, de har gått suttit i fängelse och de har varit ute för allt möjligt. Jag hajade till. Brande var det en man i 45-årsåldern. Han berättade helt öppet: jag uppväxte i en pastorsfamilj, men det gick snett i livet när jag kom upp i 20-årsåldern. Ibland är det olika familjeförhållanden, men det är gott att veta i alla fall att man kan luta sig tillbaka. Det finns en som följer en i livet. Den här bilden på stranden när det två går jämt varandra, och sen rätt över och så försvinner ena fotspåren ur en. Och då är ju den bilden, någon som har berättat om att så rent ut till Gud, varför övergav du mig i den där situationen? Nej, jag övergav dig inte. Jag bar dig på mina armar. Tänk vad gott det är att man har förtröstat på att det finns en som bär en i livets olika skeenden. Om det genom glädje, sorg, bekymmer eller en som möter. Att tryggt och stilla få knäppa sina händer och be. Barnavännen Jesus och Gud, led mig dag för dag i din famn tills jag är hemma. Det har varit ett litet vittnesbörd, men det här med att det här med frimodighet, det har klingat upp sista dagarna i mitt huvud. Och jag kände att jag är tvungen att dela med mig lite. Så kommer du inte ihåg annat ifrån den här gudstjänsten, så finns det en som leder och hjälper dig dag för dag. Vi ska sjunga sången 280. Under tiden så ber vi få göra offerinsamling för Guds verk. Och efter den sången så släpper vi upp Kjell här. Jesus, min Herre, dig vill jag älska, du som i döden älskade mig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig. Sången 280 och offerinsamling.
Ja, jag får säga det från början. Jag hoppas det går bra för mig idag här, för jag har haft som hosta snart 2 veckor här nu. Ja, imorgon kanske tisdag, så är det 2 veckor. Så det är väl någon virus vi har, och även Marita har jag ju smittat ner, om man så kan säga. Någon virus är det troligtvis, någon speciell, ingen snuva eller så, men ja, tjock i halv. Men mycket hosta i alla fall har det varit. Så att vi ska väl tro att det går bra idag. Det jag skulle säga här idag, det kom till mig faktiskt, ja, det kanske mellan dagarna faktiskt, så länge sedan. För jag visste ju att jag skulle tala här idag. Men jag har kommit till det strax här. Men jag tittade faktiskt i min kalender vad kyrkoårets text handlade om idag. Och de har ju flera stycken bibeltexter där som de rekommenderar just den här dagen. Och det finns en rubrik där då, och rubriken lyder Uppenbarelsens ljus. Och Johannes, han säger ju det bland annat: ingen har sett Gud på jorden en gång. Jesaja, han säger det: det folk som vandrar i mörker ska se ett stort Kristus. Och Jesus själv, han sa vid ett tillfälle: den som ser mig. Men vi har mött Jesus, och på så sätt har vi sett Jesus. Vi har läst om honom. Himmelen, det är ett enda stort ljushav. Robert, han skrev så bra i en sång med rubriken I världar av ljus. Och där har Sonja fått flytta till I världar av ljus. Och jag tror, det är min åsikt, jag tror fler har samma åsikt, att vi känner varandra i himlen. Och hon har säkert fått träffa nu just där. Gud är, som han sa, helig, och allt i himlen är heligt. Jesaja, han utropar: helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. När Israels folk hade sin tempel, ett flytande tempel som man bar med sig, tabernaklet. Längst in där hade man arken stående i det allra heligaste. Och den var så helig. Alla föremålen var så heliga så att arken fick man inte röra. För det var en vid tillfälle, står det talas om längre fram i Bibeln där, att när han rörde arken, då föll han ner död. Så helig är det himmelska. Men vi ska få möta Gud en dag. Men än har vi inte sett honom. Och det säger Johannes här: ingen har någonsin sett Gud. Man kan sammanfatta GT och NT här. GT, Gamla testamentet. Gud, han säger till sitt folk: jag är helig, därför ska ni vara heliga. Nya testamentet: ni är heliga och rättfärdiga. Lev därför i helighet och i helgelse. Israels folk, det var ju ett utvalt folk, Guds egendomsfolk. Men Jesus tillägger någonting: av hela ditt förstånd också ska du älska Herren. Och så säger han också att: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Alltså, jag repeterar här vad Jesus sa då: och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft, av hela ditt förstånd. Israels folk, det skulle vara ett avskilt och helgat folk som skulle avhålla sig från hedendomens orenhet och styggelser. Det står i tredje Mosebok 20, vers 7-8, så säger Mose genom Herren. Herren säger genom Mose: ni ska helga er och vara heliga, ty jag är Herren er Gud. Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren som helgar er. Vers 26. Ni ska vara heliga inför mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Josua, han blev ju utvald av Herren efter Mose. Han skulle leda folk, Israels folk, in i det utlovade landet. Och han, Josua, han hade ett hjärta efter Guds hjärta. Han handlade efter Herrens befallning. Och därför hade de framgång när de skulle inta det utlovade landet, Kanans land. Men han var noga med Josua att folket skulle leva i lydnad och helgelse. Han säger vid tillfälle Josua: helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Och vi har ju läst om det här, när de intog Kanaan stad efter stad. Och man kan säga i stort sett så levde folket i lydnad till Gud. Ibland hände det att man föll av lite, men i stort sett så intog man hela Kanans land. Men det kom en skarp order ifrån Herren genom Mose. De fick inte beblanda sig med fiende folken. De skulle inte ta med sig någonting utav det de hade erövrat, för det var orent och det var avgudar. Längre fram så ser vi när vi kommer till domarboken. Vi läser den faktiskt hemma nu, domarboken. Vi i vår morgonandakt så läser vi varannan dag domarboken, sen läser vi en bok i Nya testamentet. Ganska bra när man kan att det kompletterar varandra så bra. Det är en helhet, gamla och Nya testamentet. När vi kommer fram längre i domarboken så ser vi alltså de generationerna som växte upp efter Josua, som inte hade varit med i den här framgångsrika segern och välsignelsen med Josua. De bröt många förbud och förbund. Man räknar med att den här domarbokstiden, räknar man med när man har forskat det, att det handlar om cirka mellan 150 och 200 år fram till Samuel. Det första budet: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Det är kanske det viktigaste. Ja, de andra är viktiga, lika viktiga egentligen. Men det är oerhört viktigt att de höll just det första budet. Därför att om de inte höll det första budet så kunde det bli en kedjereaktion, så att det var flera av de andra buden man inte höll. Det står i domarboken 10:6 att de gjorde återigen vad ont var i Herrens ögon och tjänade då, här är en massa avgudar nu då, Balarnas avgud, Astarternas avgud, Arams, Sidoms, Moabs, Ammoniternas, Filisternas gudar. Det var en massa avgudar, och det var fruktansvärt egentligen hur folken omkring dem, hur de levde med de här avgudarna. Och det står till och med att de offrade barn. Det fanns tempelprostitution exempelvis. Man dyrkade ormar och så vidare. Det var mycket som var orent. Och det var ju en klar order från Herren att de fick inte beblanda sig med de här folkena som omgav Israel. Och de fick inte ens ingå äktenskap med de här folken. Men tyvärr så svek Israels folk många gånger. Men som blev de uppresta på nytt, och det står i den här domarboken att då reste Gud upp en domare, och så fick de upprättelse. De ångrade sig och fick förlåtelse. Gud, han svek inte sitt folk. De ångrade sig och fick förlåtelse, fick upprättelse. Men det var hela domarboken, det var upp och ner kan man säga hela tiden. Ja, det är mycket vi kan lära oss av Israels folk, hur de levde. Det Paulus säger i Romare, jag tänkte på avgudar. Finns det avgudar i vår tid? Ja, inte på samma sätt som vid den här tiden. Men det kan ju vara så att det finns kanske oskyldiga saker som får i en människas liv, får oerhört stor plats i en människas liv. Så att det finns ingen tid för Gud. Man blir likgiltig inför Gud och de andliga frågorna, och det är ju farligt. Paulus, han säger så här vid det är Paulus som säger det i Korinthierbrevet: allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Vi är fria i Kristus, men anden manar oss att leva ett helgat liv. När jag var ung så kom jag ihåg, jag har hört många predikningar, Leif, jag, vi sitter samma båt. Jag är ju, med modersmjölken så har jag fått höra predikningar och varit på möten. Massor, måste jag säga. Men i slutänden så har det fått vara till välsignelse för mig. Jag är tacksam för den uppväxt jag har. Ja, kanske det var lite hårt hemma ibland, kanske de ville mig väl, mina föräldrar. Jag fick inte vara med i det och det. Ja, det var fotbollslag och så här. Vissa saker. Men jag har förstått dem efteråt, alltså. De ville att jag skulle bevaras på den rätta vägen. Jag hörde kanske i tonåren och i ungdomsåren predikningar om helgelse. Och jag kanske uppfattade det, och det kanske uppfattas så ibland nu utav även vuxna, att när man hör predikan om helgelse så uppfattar man det som ett kanske tungt och allvarligt budskap. Att det var kravfyllt och kanske lite jobbigt. Och vad får jag göra, vad får jag inte göra exempelvis? Men jag ska komma till lite längre fram. Men det står ju så mycket om helgelse i Bibeln, så att Bibeln vill lära oss att leva i helighet och helgelse. Kyrkohistoriskt har det ju varit så här, jag tittade lite grann på och gick in på det, att i Europa och även i Sverige så har det uppstått helgelse- och förnyelserörelse vid sidan om de stora kyrkosystemen. På 1700-talet i Tyskland så fanns det en sån här helgelserörelse som heter Herrnhutismen. Så ett ord. På 16- och 1700-talet också i Tyskland, pietismen. I Sverige på 1800-talet så uppstod det en helgelseförnyelserörelse i norra Sverige som heter lästadianismen. Och också på 1800-1900-talet så uppstod det i Västsverige en förnyelse som heter schartauanismen. På 1880-talet så uppstod det en väckelserörelse helt enkelt som tog det namnet, alltså helgelseförbundet. Och det finns kvar än, men det heter inte helgelseförbundet därför att, men det var ju ett samfund som växte och blev ganska, inte jättestort, men i alla fall ett antal tusen under åren, under årtiondena. Men de har gått samman för några år sedan med det tidigare Örebromissionen och det tidigare fribaptisterna. Så där finns ju helgelseförbundet. Men vi känner ju till helgelseförbundet, de har ju fått vara till stor välsignelse genom exempelvis Torpkonferensen och mycket annat. Man kan säga att gemensamt med de här rörelserna så fanns det alltså en längtan och strävan att strängare följa Bibelns lära och undervisning när det gällde moral och ett liv i renhet och helgelse. Men det fanns också en risk ibland att det blev lagiskt. Och det kanske det kunde bli. Men jag tror ändå att de här rörelserna har haft stor betydelse för väckelsens fortsatta utbredning under 1800- och 1900-talet. Just därför att det finns en längtan hos troende, och även mig och dig, pånyttfödda kristna, att leva ett liv i seger och helgelse. Jag ska läsa någon bibelvers här som stryker under hur allvarligt Bibeln tar på det här med helgelse. Och första Petrus brev 2:9 tycker jag är väldigt bra. En bra text där, Petrus, vad han säger. Han säger så här: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och vi läser också Titus, vad han säger. Han var ju också en apostel, Titus. Han var med Paulus ibland och så vidare. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram. Och Paulus säger också i första Thessalonikerbrevet 4: Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Gud. Ja, det var ett antal bibelverser här som så tydligt visar hur viktigt detta är, att vi som troende då lever i det här, i den här processen så att säga, som kallas för helgelse. Och när man läser det så kanske man upplever det här, de här uppmaningarna ifrån apostlarna, att det uppfylls kanske lite kravfyllt och tungt att bära. Men jag måste säga, jag tror de flesta av oss här har en annan erfarenhet. Jesus, han sa ju så tydligt i Matteus 11: kom till mig, ta på er mitt ok och lär av mig. Mitt ok är milt och min börda är lätt, säger han. Så det ska inte vara tungt. Mitt ok är milt, ja, det måste vara lättare än lätt. Mitt ok är milt. Frälsningen, det är ju både ett fullbordat verk, men sen också en process, helgelsen, i den troendes liv. Och helgelsen är alltså ett fortskridande verk som pågår hela tiden. Och nu kommer jag till det. Det pågår genom ett andens verk. Genom den helige ande så verkar helgelsen. Och den helige andens mål och strategi i våra liv, det är att vi mer och mer ska efterlikna Jesus Kristus i liv och gärning. Alltså bli lik honom som är vårt stora föredöme. Och nu kommer vi till ett annat här som Paulus säger i andra Korinthierbrevet 3:3. Han säger så här, Paulus: det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, säger han, som är ombesökt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människornas hjärtan. Vi är ett Kristusbrev. Alltså, man ska kunna säga att när människor möter oss så ska de kunna avläsa, det är brev, de ska kunna avläsa Jesus i våra liv. Och då tänker någon så här kanske, och kanske till och med jag. Lever jag tillräckligt i helgelse så de kan se det här i mitt liv, avläsa det här i mitt liv, utan ord alltså, avläsa det här i mitt liv. Men jag skulle vilja säga att den ängslan, den kan vi nog bortse. Därför att helgelsen, det handlar inte om att kämpa i egen kraft. Utan det var som man sa här, det är ett andens verk. Och därför är det så viktigt att andens fullhet får förkunnas ibland oss. Och att andens fullhet får verka i våra liv. Då blir det inte tungt. Då blir det inte en börda. Kan vi påverka det själv? Ja, visst kan vi påverka det själva också. Men jag sa, det är ett andens verk. Därför att vi har nämligen så, vi har fått den helige ande. Han finns här inne. Det fick vi när vi blev pånyttfödda. Så har vi den helige ande inne. Ett andens verk. Men vi kan påverka det också själva genom överlåtelse och avskildhet. Inom på bönens område, i vårt böneliv exempelvis. I Guds ord, det levande ordet som är svärdet. Genom undervisning som vi tar emot. I församlingsgemenskapen. Så kan vi ju givetvis påverka det i våra liv. Så att vi blir ett levande Kristusbrev, så att vi kan avläsa Jesus i våra liv, att vi blir ett ljus som lyser, ett salt, det står om det, i förruttnelsen. Vi ska vara det. Och när människor möter oss så kanske de kan se att vi har någonting som, ja, det här vill jag ha. Jag ser att du har någonting, det här vill jag ha. Jag läser ju många kristna tidningar. Och man får vara tacksam. Det finns många bra kristna tidningar som vi har i Sverige. Och jag tycker det är bra när det kommer med vittnesbörd. Ett levande vittnesbörd från människor som har fått möta Jesus och bli förvandlade. Och jag tror jag läste rätt nyligen om en man där som egentligen, han var, jag var ateist, sa han. Och jag hade så mycket fördomar om kristna, att de skulle vara tråkiga, att det var någon tråkig religion eller det där med kristendom och så vidare. Men så har han fått möta en kristen, jag minns inte om det var man eller kvinna, om det var i hans arbete eller hur det var, tror det. Och han kom väldigt nära den här, fick samarbeta väldigt nära med den här mannen eller kvinnan då. Och han fick reda på att hon var kristen, ja. Men han blir så förvånad över hur hon var en helt annan människa än han hade trott. Och ju mer han lärde känna den här människan, så tänkte han, nej, men hon måste ju ha någonting som är verkligt. Han eller hon måste ju ha någonting. Och det slutade med att han kom till ett ställningstag. Nej, det här vill jag ha. Det här måste jag ha tag i. Och så fick han uppleva frälsningen. Och den här ateisten. Ja, så kan det gå till. Ett levande Kristusbrev. Som han avläste. Den här personen som var kristen, han kanske inte predikade så mycket kanske. Kanske sa något någon gång eller så. Men med våra liv så kan vi möta människornas behov. Vi ska vara naturliga med Jesus i våra liv. Så kan jag sammanfatta det hela. Vi ska vara naturliga med Jesus i våra liv. Och då kommer vi att få bli till välsignelse. Absolut. Lev nära Jesus genom den helige ande. Så löses många knutar. Jag ska avsluta med att läsa från Johannes 17. Jesus var samlad med sina 12 som blev 11 i övre salen timmar innan de skulle vandra till inte till Golgata utan till i trädgården, vad heter den? Förlåt. Ja, jag ser man nu, förlåt. Jag kan tänka, jag har någon gång prikat om just om det här Jesus när han var tillsammans med de sista timmarna. Stämningen, vilken stämning det var där i den här salen. De hade delat, Jesus hade delat instiftat nattvarden. Det var nog betryckt därför att Jesus hade sagt så många gånger, jag ska lida och dö men uppstå på tredje dagen. Det hade de hört flera gånger. Men de vill ju inte mista sin Herre och frälsare som har varit med dem i 3 år. Det var en stämning där. Och Jesus han ber till Fadern för dem. Och jag ska läsa här Johannes 17 och från vers 13. Nu går jag till dig, säger Jesus till Fadern alltså. Och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, nej, det var inte dags för dem än, utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen, men helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så jag har sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Och jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Ja, Jesus hade förberett dem för ett uppdrag som av det största och viktigaste uppdrag som någon har fått genom hela historien. Hela världen skulle få ta del av evangeliet om Jesus. Och det skulle bli räddning och frälsning för många i den här världen. Tack Jesus för ditt rena och helgade ord. Tack Jesus att du är med oss här i fortsättningen. Tack för den här förmiddagsgudstjänsten. Och tack för att det får ligga i våra hjärtan det ord som du har gett oss idag. Tack för minnesstunden vi har haft här för Sonja. Tack att hon är värjad för evigt i den underbara himmelska världen. Tack för fortsättningen här nu i gudstjänsten när vi ska dela nattvarden här. Tack helige ande att du är här. Tack för den helige andes hjälp och ledning i våra liv. Och att du vill använda oss. I Jesu namn. Amen.
Vi ska sjunga tillsammans sången 332. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord. Nästkommande vecka så har vi bön här på tisdag klockan 19. Och nästa söndag så har vi gudstjänst med vittnesbörd. Men klockan 17 i eftermiddag så är det samling för kvinnor. Är inte det? Ja, Ja, men då kör vi nästa söndag. Men i alla fall, bön på tisdag kväll och vittnesbörd nästa söndag förmiddag. Vi sjunger sången 332 och sen övergår vi till nattvardsfirande. Än en gång har vi fått tillfälle att mötas vid nattvardsbordet och påminna varandra om vad Jesus har gjort. Innan jag läser instiftelseorden från första Korinthierbrevet 11 så står det i Jesaja så här: men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det finns läkedom och hälsa i Jesu sår. Det är för frid, och det vi har mycket att tacka Gud för. Han leder våra dagar även om vi möter på prövningar på olika sätt. Men ifrån Korinthierbrevet 11 och från den 23 versen så läser vi så här: jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sade: detta är min kropp som är utgjuten för er. Gör detta till minne om mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne om mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet och dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av bröd och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att utskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga, sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi icke bli dömda. Herre, jag tackar dig för att du ska ta hand om den här stunden då vi får påminna varandra om att du gick lidandes väg. Du kämpade innan soldaterna kom, så till och med din svett blev flytande blod. Men Herre, du sa i ditt ord: ske din vilja, Gud, och inte min. Tack för att du gick hela vägen, Herre. Du gick hela vägen upp på korsets trä. Du var så villig så du tog med en rövare som hade gjort olika saker i livet. Men du sa till honom: idag ska du vara med mig i paradiset. Vi tackar dig för alla som har flyttat hem. Tack för alla som är hemma. Tack för din nåd. Tack för att du har ett hem där ovan. Hjälp oss var och en att inte vår plats står tom en dag, Herre. Led oss och hjälp oss, Herre. Så det var sina gåvorna innan vi bryter i kväll.
Ja, Jesus Kristus, tack för vad du gjorde för oss på Golgata. Och tack att vi får påminna oss om detta nu när vi bryter brödet. Det var din kropp som bröts ned för oss, Herre. Som tog vårt straff. Det gjorde du. Tack att du välsignade här nu när vi delar brödet och vinet här. Tack Jesus för din fullbordade frälsning som gäller alla människor. I Jesu namn.
Medan vi bryter brödet, så ta tillfället och tacka Gud för att du får vara med på vägen. Tack Jesus. Herre, jag ber också att du ska välsigna vinet, Herre. Herre, låt det få bli en symbol, och det är en symbol på ditt blod som rann för vår skull. Tack Jesus för att det finns frälsning och räddning och förlåtelse i dina sår idag. Tack för dina sårmärkta händer, dina sårmärkta fötter, Jesus. Hjälp oss var och en att vara som villiga händer och fötter den tid som vi vandrar här nere, Herre Jesus. Tack för att du hör oss av bara nåd. Amen. Jag tänkte att vi tar nattvardsgång idag, så Kjell och jag kommer stå här framme med bröd och vin, och sen får ni vandra fram.
Ja, tack Jesus.
Tack Jesus. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Tack Herre för att vi bedja den bönen att du omsluter oss på alla sidor.
Ja, tack Jesus.
Tack för att du har med oss inte denna dag.
Ja, tack Jesus.
Och jag ber om välsignelse över mina vänner här för nästkommande vecka, Jesus. Tack för att du vill bevara oss i tron. Du vill beskydda oss var vi än är, Herre. Låt inga halkolyckor hända utan och bevara oss när vi åker på vägarna, Herre. Jag ber om din nåd och trofasthet, Jesus, som går från släkte till släkte. Tack för släkt som hemma är hos dig. Tack för vi som är här nu och kommande släktled, Jesus. Tack för din barmhärtighet och nåd. Tackar dig än en gång för stunden, Jesus. Tack att vi får räkna med din omsorg,
ja, tack Jesus.
Ge oss styrka, ge oss kraft. Till både ande, kropp och själ. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Jag avslutar vår gudstjänst här. Men känner du att jag vill gärna att någon ber för mig så finns det tid, det finns utrymme. Och vår personal i kaféet som är trogna söndag efter söndag. Fika står redo, men känner du att du vill att någon ska be för dig så tar vi den tid som behövs. Annars avslutar vi offentliga gudstjänst nu.